Du lyssnar till närradion i Örnsköldsvik.
Välkommen till Radio Nolaskogs och semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Och dagens semesterpratare är Bengt Liljedahl. Välkommen Bengt.
Det ni hörde, det var ljudet från den vattendrivna ramsågen i byn Sörflärke, sommaren 1977. Dokumentären Ett satans år av Hans Villius och Olle Häger spelades då in. Dokumentären beskriver svältens år, nödåret 1867 i Ångermanland. Det är en berättelse om människor som får illa, men också om ansträngningar från omvärlden för att hjälpa u-landet Sverige ur krisen. Ja, ni hörde rätt. Sverige var ett u-land för endast 150 år sedan. En sekvens, Sågsommar, var filmat vid Sörflärke såg och kvarn, som är belägen vid södra Anundsjön, en mil väster om samhället Bredbyn. Inga motorljud hörs. Och det var viktigt vid inspelningen av dokumentären, som behövde en autentisk miljö. Inledningsvis körs ramsågen på tomgång. Efter en stund hörs ljudet från sågbladen som skär in i timmerstocken. Ut kommer brädor och plank som därefter kantas i en kantmaskin. Även den driven från samma vattenturbin. Filmen finns på SVTs öppet arkiv. Om ni googlar på Ett satans år så kan ni titta på filmen i datorn. Sekvensen Sågsommar kan ses under 3 minuter vid tiden 13-16 minuter in på filmen. Kraften från den vattendrivna turbinen överförs via ett system av axlar, remskivor och plattremmar direkt till ramsågen. Effekt och varvtal justeras genom att vrida på en stor ratt som ändrar vattenflödet genom turbinen. Start och stopp görs med samma ratt. Sågen togs i drift år 1914. Min far, Torsten Liljedahl, började hjälpa till som mjölnare vid 12 års ålder och var ansvarig för driften av Sörflärke såg och kvarn åren 1947 till 1993. Mitt namn är Bengt Liljedahl. Jag är uppväxt på ett mindre jordbruk i byn Tvälandsböle, beläget en mil väster om Bredbyn. Bor nu i Mors Skorped, är gift och har 3 döttrar samt 2 barnbarn. Hur en vattenturbin fungerar ska jag berätta om efter musiken. I've been running with the devil.
And I know that you're not my friend. I've been falling by the wayside. I'm living in this world of sin. I'm going down to the river, gonna wash my soul again. I'm going down to the country to bury my head in a quilt. Oh, I'm gonna jump in them waters, baptize both my feet. 'Cause everywhere I've been walking, I've been getting in trouble deep. I'm going down.
Är fascinerad över kraften från det rinnande vattnet och turbinernas funktion. Totalt så fanns det 6 turbiner för olika funktioner som kvarnar, kross, hiss, ramsåg, timmerspel, hyvel och generator för produktion av ström. För att få bra vridmoment och effekt behövs ett rikligt vattenflöde och en fallhöjd. Säkerställs genom att magasinera vatten uppströms med hjälp av dammluckor. Med 5 meters fallhöjd och ett vattenflöde på 1000 liter per sekund kan man få ut en effekt på 60 hästkrafter. Var en torrsommar så fick vi täta dammluckorna lite extra för att hinna fylla på vattenmagasinet under natten till påföljande dag. Att växa upp i denna fantastiska kulturmiljö med enkla, robusta och funktionella maskiner, det var rena guldgruvan för en blivande ingenjör. Fick tidigt följa med pappa till jobbet. Så småningom började hjälpa till med olika sysslor som smörjning av lager, byte av remmar och remlås, hugga räfflor i kvarnstenarna, knacka bort rost från skenorna till turbinhjulet eller gjuta och köra in nytt glidlagermaterial i ramsågens lager. Lagret till kvarnstenarna, det smordes med talg. Det är ett djurfett hämtat från insidan av djurkroppen vid slakt. Och sen lufttorkats upphängt i en säck. Mineralfett fick jag användas då det fanns risk att det förorenade mjölet under malning. Maskinernas funktion och princip var ganska enkelt att förstå sig på. Det som fastnade var när det gick på tok eller krånglade. Det finns alltid en lösning. Pappa hade lärt av sin morfar som var ansvarig för driften åren 1921-1946. Intresset för teknik, det började på kvarnen och sågen. Blev imponerad över maskinernas enkelhet som bara går och går. Principerna är från 1800-talet, men de är likadana för moderna maskiner. Dåtidens ingenjörer kan vara stolta över sitt verk. Verkningsgraden på en vattenturbin var så pass bra som 90% i början på 1900-talet. Men idag är det 96%. Men grundprinciperna, de är densamma. Ja, vilka var drivkraften för att bygga upp en såg och kvarn? Det tar vi efter musiken.
You sit and wait for my precious heart to break. You promised me forever. Why did you tear us apart? At the end of the rainbow, I found my broken heart. I was a dreamer, and you were my dream. Why did you leave? Welcome home to my broken promised land, where the sun don't shine and the cold. Said you'd never walk away. You promised me forever, but I didn't realize you never meant to keep me. All your promises were lies. Said you'd never walk away. Said you'd never
walk away.
Ja, ni har hört Broken Promised Land med Magnus Karlsson och Weeping Willows. Tack för att ni lyssnar. Sörflärke, Såg och Kvarn ägs av Sörflärke Byamän, eller Bygabba som det heter på Arnösjömål. Beroende på hemmanets storlek fick delägarna olika antal ägarandelar. Har ofta funderat på hur lyckades byn genomföra en så pass stor investering i början av 1900-talet. Vem var drivande? Hur enades Bygabba? Alla måste ju vara överens. Det räckte ej med ett majoritetsbeslut. Tror att i grunden så var drivkraften en framtidstro. Att bli självförsörjande, men även en stolthet. Extern expertis anlitades för genomförandet som planering, dimensionering och ritningar. Dagsverken utfördes i turordning med hjälp av en sticka försedd med hål. Målet med investeringen var att bli självförsörjande på lokalproducerat mjöl för husbehov som tunnbrödsbak och komjölsgröt, kraftfoder åt djuren, sågat och hyvlat virke för byggnationer. Det fanns ej någon elström i byn. Därför byggdes även ett lokalt elnät kallat Byströmmen. Det är många som heter Byström i Sörflärke också. Det var för lyset och drift av elmotorer. Först var det likström och enfasdrift som ersattes av växelström och trefasdrift. Eftersom effekten var begränsad fick gårdarna turas om med vedkapning och tröstning enligt en förutbestämd turlista. Det lokala elnätet räckte fram till slutet av 50-talet. Behovet ökade med elspisarnas och elstrykjärnens införande i hemmen. Byanätet kopplades då ihop med det större elnätet som fanns inom Anundsjö socken. Fick tidigt lära mig inkopplingen av den vattendrivna generatorn till det större elnätet efter ett strömavbrott. Det gällde att ha rätt varvtal vid infasningen. Annars så går det på tok. Ja, hur vet jag att varvtalet är rätt? Det hör du, sa pappa. Principen är samma idag, med skillnad att inkopplingen sker automatiskt vid rätt varvtal. Likadant var det med övriga maskiner. Ingen övervakning, och det gällde att ha koll på hur det låt eller om det gick varmt någonstans. Pappa hade en förmåga att komma bra överens med bygubba, men även utombyssa. Utombyssa, det är ju de som bor i andra byar. Det var intressant och lärorikt att få ta del av hans medlande och diplomati. Bönderna uppskattade legoarbetet som utfördes. Därför trivdes pappa. Han kände sig betydelsefull och behövd, trots det fysiskt slitsamma jobbet. Fick tidig insikt i betydelsen av att ha nöjda kunder. Legosågning på somrarna var extra roligt. Gubbarna som beställt jobbet hjälpte till i arbetet. Och det var alltid glad stämning, med många historier och diskussioner under fikarasterna. Ni hörde When You're Gone med Bryan Adams. Mitt första levnadsår så bodde familjen i Mjörnagården. Det var Märdarns bostad med gratis elström från bynätet. Jordbruksfastigheten i Tvärlandsböle övertogs av mina föräldrar efter morfar som var ett torpar och timmerman. Morfar, han bodde kvar på övervåningen. Pensionen var mycket låg. Därför upprättades ett kontrakt gällande morfars rättigheter till bostad, råvaror som kött, mjölk, potatis samt ved för uppvärmning. Jag tillbringade en hel del tid med morfar. Han var klurig att utnyttja träets egenskaper för verktyg och annat. Han visade mig hur man letar efter bra ämnen i skogen. Snickarboen var på Vealirsbotten. Det är alltså övervåningen på Vealiret. Och där höll vi till. Morfar gjorde även vattenledningar i trä som grävs ner i jorden. Vilket gjordes för hand med spade, spett och korp. Virket, ja det var kärnfura. Och ett 4-5 meter långt 2-tums hål borrades för hand i centrum av stocken. Skarvning och tätning av stockarna var viktigt för att få en helt tät skarv. Lera packades runt stocken för att bevara träets egenskaper. Mitt intresse för trävirke och snickeri, det började redan innan fyllda 6 år. Skötsel av åkermark och trädgårdsland, det var viktigt för morfar. Han såg till att jorden kalkades och dränerades. Att kodyngan kom ner i rätt tid. Och att torv och sand blandades i jorden. Och att växtföljden skiftades. Allt stämmer väl överens med kraven på ett modernt ekologiskt jordbruk. Kanske finns en framtid för jordbrukare som nu startat med ekologisk odling och djurhållning. Det är vad jag tror. Mina föräldrar, de hade 4 kor. Mjölken skickades med mjölkbilen i 20 eller 30 liters krukor till mejeriet i Örnsköldsvik. Ost, smör, grädde, ibland glass kunde beställas med en beställningssedel som skickas med krukorna. Returfrakten det innehöll beställda varor. Och när glass var beställd, ja då höll vi barn noga koll på när mjölkbilen kom. Jag kände mig betydelsefull och behövd. Fick hjälpa till med grovgörat som byggnationer, slott, höbärgning, dyngkörning, stänga åt korna och skaffa ved. Ja, visst fanns det dagar då det upplevdes mindre inspirerande eftersom det inkräktade på fritiden. Men det är ju sånt man glömmer med åren. Jag och min fru tog senare över skötseln av åkermarken. Vi skaffade oss 4 mjölkkor. Vi hade redan några får, ett par getter, höns och senare 3 ridhästar. För oss var det en prioritering. Tyckte det var viktigt att ge våra 3 flickor möjlighet att känna på lite av jordbrukarlivet. Men framförallt att få lära sig respektera och ta väl hand om djur redan som barn.
Thoughts and dreams long before we met, I believed the greatest love was there for me, and when I'd found it, it was mine to keep. I would never let it go. I would hold it so hard, but I did not know that time would cast a spell on us. I remember how we used to talk. We said we'd never be apart. What happened to the love we had? How can something so good feel so bad? I'd forever talk to you, but soon my words would turn into something you don't want to hear. Open your heart and let me know you want me here. Show me that you're Let me tell you one thing you need to hear. If I lose my voice, if it disappeared, it would mean the world to me. But my life would still go on, you see. If I lose you now for real, I can't imagine how it would make me feel. Our love was everything.
Ja, ni har hört Open Your Heart med Jill Johnson. Tack för att ni lyssnar. De första sex skolåren, då var jag i en B-skola. Årskurs 1-4 var i Sörfläke Björnhus. 5-6 hos Sixtens. Det var en bondgård belägen cirka 100 meter från Björnhuset. Ägaren till bondgården hette Sixten. Ja, maten den lagades i köket på övervåningen av Björnhuset. Inga som var kocka för oss 50 barn ingav stor respekt. Hon såg till så att vi åt upp all maten som serverades. Och på hösten fick vi hjälpa till med bär och potatisplockning. Grönsakerna och sylten förvarades i en jordkällare utomhus. Allt var hemlagat. Vi fick även lov att passera genom köket till matsalsrummet. Jag har inget minne av att någon blev matförgiftad trots enkla förhållanden. På vintern åkte vi skidor eller spark till skolan. Skidspåren fick vi barn åka upp själva. Rasterna på vintern var roligast. Då åkte vi bob från Byströms och ner till landsvägen. Det fanns ingen gympasal. Så de fysiska aktiviteterna de fick vi göra utomhus. Som brännboll, skridskoåkning på sjön eller utförsåkning från Kärberget. Jag har ett minne från 5-6an. Jag råkade träffa stallfönstret med en brännboll. Och det låg en hel del hö till hästen nedanför fönstret. Risk fanns att glassplitter hamnat i höet. Sixten sa att dö hästen så blir det dyrt för dina föräldrar. Hästens tillstånd bevakades noga på rasterna. Kommande dagar och veckor. Inget hände och hästen såg ut att klara sig. Senare har jag förstått att hästar är duktiga på att sortera höintaget med mulen. Till skillnad från kor som ej är så noga. Skollokalerna eldades med vedkamin. Det fanns även en kamin i omklädningsrummet. Det hände att vi grabbar passade på att elda lite extra på lunchrasten till lärarens fasa. Ibland så lyste eldröret rött medan kaminen och skorstensingången vid innertaket. Ja, påhittigheten var stor, vilket ej alltid uppskattades. Det hände att några av vi grabbar fick sitta kvar en stund efter avslutad dag.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh! Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught them yet. Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. Rider cloaked on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. Today are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-oh!
Ni har nu hört Ghost Riders in the Sky med Johnny Cash. Jag upplevde min uppväxt som en känsla av sammanhang där unga som gamla var behövda. Behövdes hjälp? Ja, det fungerar genom att byta tjänster. Timme mot timme eller dagsverke mot dagsverke. Det var inte så noga med att hålla exakt reda på timmarna. Det kunde vara höbärgning, hjälpa grannen med mjölkning av korna, snöskottning, barnvakt eller vedkapning. Semester, ja, det var inget som diskuterades i våran familj. Korna skulle ju mjölkas varje dag. Det behövdes även stängas för nytt bete eftersom korna var ute hela sommaren. Höet skulle härsas och tas in för vintern. Med hötorken så förenklades arbetet betydligt. Det hände att vi for och hälsade på mammas syster och mina kusiner som bodde i Jämtland. Tiden upplevdes som en hel vecka, men det var max 3 dagar. Pappan till mina kusiner, han var intresserad fiskare och jägare. Det var ytterst spännande att följa med på fisketurerna med långrev, nät, ålfiske, flugfiske. Och ibland så användes en liten bit dynamit för att skaffa agn till långreven. Det var extra spännande. Och att få höra alla jakthistorier, det påverkar definitivt mitt stora intresse för jakt i ungdomsåren. Min kompis Kalle och jag, ja, vi skaffade varsin moppe innan fyllda 15. Vilken frihetskänsla. Det var att dra iväg efter småvägar och stigar. Men vi passade oss för landsvägen. Då bredvid polisen kunde dyka upp. Det ryktades att starten för körkortet kunde vara i fara om vi blev ertappade. Skaffade bil innan 14 års ålder. Lyckades övertala min farfar att få köpa hans Morris Minor Deluxe. Priset blev humana 50 kronor. Och jag fick efter viss övertalning tillåtelse att köra bilen på läggdorna nere vid ån. Mitt intresse det var att testköra. Kalle var den som kunde fixa med reparationer och hans yrkesbana blev som duktig bilmekaniker. Hos Kalles pappa fanns bensin att köpa. Och lite priset det låg runt 70 öre. Ett utkikstorn byggdes på gränsen mellan Kalles och mina föräldrars fastigheter. Vi fick en stor spiklåda av Kalles pappa Ragnar. Och vi använde all spik, ungefär 3000 stycken. Virket var ju svårspikat och många spikar blev krokiga. Men till slut så var tornet klart. Ragnar han rev tornet många år senare. Och han sa att det var svårrivet med all spik som höll ihop virket. Jag tror att syftet med att vi fick spiklådan det var att lära oss använda hammare och såg. Ni har hört Muckartvist med Cool Candace. Tack för att ni lyssnar. Ja, året var 1974. Äntligen fri vid 21 års ålder. Och nu kan jag börja klara mig själv ekonomiskt. Var färdig med min utbildning till gymnasieingenjör. Gjort klart lumpen på I5 i Östersund. Och även fått anställning på AB Hägglund & Söner i Gullänget veckan efter Muck. Jag köpte en Volvo Amazon årsmodell 1964 för sparpengarna, 3500 kronor. Jag frihetskänslan var total när jag susade fram i Amazonen till tonerna från kassettbandspelaren. Totalt blev det 42 år med Hägglunds produkter, varav 36 år med konstruktion och utveckling av hydraulmotorer i Mellansel. Hägglunds var måna om att stödja anställdas fortsatta utbildning. Anmälde mig på en treårig högteknisk utbildning som bekostades av företaget. Under förutsättning att jag skulle jobba kvar minst 5 år efter avslutade studier. Det blir 36 år efter examen. Har haft god nytta av det jag lärde mig om maskinerna på kvarnen och sågen. Framförallt enkelheten som få ingående delar. Ja, hur gör man en hydraulmotor enkel och robust? Det var den ständiga frågan i jobbet på utvecklingsavdelningen. Bosch Rexroth i Mellansel har Europas största hydraulab. Där kan nya idéer testas under tuffa förhållanden. Och för mig var det viktigt att känna till gränserna. Och det görs bäst genom att öka belastningen tills något händer. Hemligheten är att hinna stanna precis innan det blir ett haveri. Då blir det enklare att kunna dra rätt slutsatser. Mottot är, det går alltid att göra det bättre. Blev tidigt intresserad av ett forskningsområde som heter tribologi. Vilket handlar om smörjningens betydelse för att minska energiförlusterna och slitaget i rörliga delar. Idag forskar man även på knän när det gäller tribologi, friktion i knän. En Hägglunds hydraulmotor är dimensionerad för att hålla 5 gånger längre än en lastbilsmotor. Men det är möjligt att få ett haveri inom 10 sekunder. Tjockleken på en oljefilm, det är mindre än 1/1000 millimeter. Så det är viktigt med snäva tillverkningstoleranser. Ett tårstrå, det är 40 gånger tjockare. I början av 1990-talet inleddes ett nära samarbete med 3 tekniska universitet. Luleå, Uppsala och Stockholm. Med olika spetskompetens inom tribologi. Medarbetare skickades på kurser och seminarier. Vi erbjöd examensarbeten för blivande civilingenjörer. Deltog i olika forskningsprojekt tillsammans med företag som Volvo och Scania. Ribban höjdes ytterligare genom att finansiera egna industridoktorander för att få ökad spetskompetens. Fick även glädjen att bli utnämnd till teknologi hedersdoktor år 2009. För mitt, Hägglunds och mina kollegors engagemang över 20 års nära samarbete med Luleå tekniska universitet.
To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. I found that love
still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an
Ni har hört Still Got the Blues med Gary Moore. Jag heter Bengt Liljedahl och jag är semesterpratare idag i Radio Nola Skogs. Hägglunds Drives blev ett eget bolag år 1993. Fick förmånen att följa med på en helt fantastisk tillväxtresa åren 1992-2008. Då 340 anställda blev 900. Den största personalökningen, det var uppbyggen av sälj- och servicebolag i 16 länder. Omsättningen ökade från 400 miljoner till över 2 miljarder med bra lönsamhet. Företagskulturen, ja, den genomsyrades av att ha nöjda kunder. hitta tekniska lösningar, ge snabba svar och ta ansvar. Det var högsta prioritet. Kunskapen om kundernas behov och applikationer, det var nyckeln till framgången. Telefaxens införande under 80-talet blev ett stort genombrott, vilket innebar enklare och betydligt snabbare kommunikation vid utbyte av teknisk information mot säljbolagen. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle när jag stoppade in pappret i telefaxen i mellansel och så ringde jag till en japan. Och han sa att nu kommer det ut samtidigt som vi snackar. Och det var en upplevelse. Min reflektion är att det personliga mötet fortfarande är grunden för att bygga bra relationer och förtroende. Internet är ju ett viktigt verktyg, men hur ersätter man ett personligt möte? Ja, hur får man en organisation att dra åt samma håll? Min reflektion är öppenhet och dialog. Det ska vara högt i taket. Få eget ansvar och befogenheter, men framförallt ha kul på jobbet. Företagskulturen skapade en vi-känsla, eller Hägglundsanda som vi kallar det. Det ingav stolthet för oss anställda. Många av mina utländska kollegor i säljbolagen uttryckte det som att jobba för en stor familj. Den andan finns kvar hos Borsrex och Timmelansel. Ja, hur bedriver man produktutveckling? Jag höll en presentation för ett antal personer och pratade om vilken metod använder vi. Och det är vanligt att man förkortar alla metoder med 3 bokstäver. Och det finns över 100-tal metoder beskrivet i litteraturen. Men jag sa att vi använder SPF-metoden i Mellansel. Och det såg ut som att de flesta förstod vad jag menar. Men en vågade fråga, och det var vår dåvarande vd Anders Limla. Han frågade, men hörru Bengt, nu har du sagt SPF-metoden flera gånger. Men vad är det? Ja, sa jag, det är sunt bondförnuft. År 1990 då fick jag nöjet att presentera utvecklingen av en ny större hydraulmotor för tidigare tekniska direktören Gösta Hägglund. Gösta var visionär och den som även köpte patentet på principen för hydraulmotor år 1957. Gösta var nu 92 år fyllda och ville bli uppdaterad på tekniken. Mötet var planerat i 1 timme, men det tog över 2 timmar. Det blev mer en dialog och diskussion med många bra frågor. Kommentaren från Gösta när vi skildes. Tänk vad roligt ni får ha som får hålla på med de här järnbitarna. Ja, de orden från Gösta Hägglund har betytt mycket. Jag har haft kul på jobbet. Det blev en passion. Och det går alltid att göra det bättre. År 1981 blev Gösta Hägglund också utnämnd till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Samarbetet med Luleås universitet var och är det viktigaste universitetet vid forskning samt rekrytering av nya civilingenjörer. Vilket uppmärksammades redan år 1981, såväl år 2009.
I'd be out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? postcard, drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Ooh.
They heard When I'm 64 med Beatles. Min fru Barbro frågade mig vid ett tillfälle: är du gift med mig eller Hägglunds? Otaktisk som jag är blev svaret bägge. Jag har i huvudsak bott på landsbygden, numera mors i Skorped. Gå i skogen, röja med röjsågen, fiska öring i en skogsbäck, smyga på en älg med alla sinnen på helspänn. Gör upp en eld i väntan på upptag vid harpasset. Eller åka skidor i morgonskenet. Eller ta en cykeltur till Stugersjön i kvällsolen. Ja, på landet finns en ro som på ett bra sätt balanserat mitt ibland för stora intresse för jobbet. Jag har även provat på som skådespelare i två olika bygdespel vid Arnösjö hembygdsgård. Först Tjuvbjäta, sedan Drängen ifrån Klingre. Båda skrivet av författaren Bo R. Holmberg med regi av Gunvar Jonsson. Alla i familjen deltog som skådespelare eller statister. Här trivdes vi tillsammans, unga som gamla. Det var kul att få klä sig i tidsenliga kläder. Men även se barnen glädjas lika mycket som vi vuxna. Uppfinningsrikedomen flödade vid framtagning av rekvisitan. Bygget av naturscenen ordnades snabbt med frivilliga insatser. Har ett minne från träning av manus. Svante hade en huvudroll som storbonde och behövde slå en drill bakom knuten på morgonkvisten. Det var lite oklart vad Svante egentligen gjorde med ryggen vänd mot oss. Efter andra eller tredje försöket sa Gunvor: måste jag visa dig hur en kär pisse? Gunvor visade tydligt hur det skulle gå till. Och ingen kunde missförstå vad som pågick. Även på 100 meters håll. Efteråt frågade jag Gunvor: hur kan du vara en sån expert? Svaret blev: man har ju sett en hel del i jobbet som polis. Gunvor Jonsson är en stor inspiratör för att locka fram det rätta kroppsspråket. Jag har haft stor nytta av dig i mitt jobb vid presentationer inför större publik. Tack Gunvor. Trivs med livet som nybliven pensionär och får bo i Skorped med två barnbarn på nära håll som jag får skämma bort. Se fram emot att lära Ivar och Hedvig hur man gör upp en eld i skogen, fiska abborre och bäcköring, kanske experimentera med ett vattenhjul och elström från bäcken. Homemade power. Viktigt är att få ha hälsan i behåll, men framförallt ha kul. Carpe diem. Tack från mig och tack för att ni har lyssnat. Fridens liljor.